Då, vänner, då kan vi slå upp, om ni har biblarna med er, Lukas evangeliet 24 kapitel, verserna 13-32. Lukas 24, 13. Det här är ju precis efter uppståndelsen. Lukas 24, vers 13. Så det börjar med samma dag, och det är ju samma dag som man ser där vers 12. Petrus reste sig och sprang till graven, så nu är det ju alldeles, Jesus har precis uppstått. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem: "Vad är det ni går och samtalar med varandra om?" Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene, som hette Kleopas, sa till honom: "Är du den enda som har besökt Jerusalem och som inte vet vad som har hänt de här dagarna?" Han frågade dem: "Vad då?" De svarade: "Detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu den tredje dagen sedan det hände, och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av dem våra till graven, och de fann att det var som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg de inte. Då sa han till dem: Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet?" Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. De närmade sig byn dit de var på väg, och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt: "Stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut." Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra: "Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss?" Jag stannar där. Ända sedan vi bildade församlingen för några månader sedan, för 5 månader sedan, ganska exakt 5 månader sedan, så har vi under kvällarna, i de här kortare predikningarna, utgått ifrån gammaltestamentliga texter som pekar mot Kristus. Ni har alla varit med, så ni vet det väl. Och som kristna utgår vi inte bara från att Bibeln är Guds ord och att den är sann, utan också att den håller ihop. Att alla kapitel, att alla böcker liksom lägger små pusselbitar. Var och en tecknar tillsammans en berättelse som får sin kulmen i att Gud själv föds som människa och lever och dör i vårt ställe, uppstår och ska återkomma. Och det innebär ju att vi läser texterna annorlunda än vad till exempel en jude gör, eller vad till exempel en forskare gör. För vi utgår redan från början att texten handlar om Gud. Eller som Luther säger, att Kristus är skriftens stjärna och kärna. Ja, nu snurrar julen hos de engelskspråkiga. Kristus är skriftens stjärna, star, och kärna, core kanske, center, ja visst. Så Kristus är skriftens innehåll, Kristus är skriftens substans, och Kristus är också den som skriften pekar fram emot. Och anledningen att vi tror så som kristna är att Jesus trodde så. För det är det vi ser i den här intressanta händelsen som kommer precis efter uppståndelsen. Så efter den här monumentala händelsen, Kristus tillfångatogs, ställs till rätta, inför rätta och avrättades, så går de här två desillusionerade lärjungarna på väg till Emmaus. Och texten säger att de var bedrövade. Och så dyker Jesus upp. De känner inte igen honom. Och han säger, så tröga ni är. Och så tar han med dem på ett bibelstudium. Och så står det i vers 27 att han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Och nu har jag tänkt att säga någonting på kanske 7 minuter som ni alla vet. Men jag gör det ändå. Och så får vi påminna oss om hur det är. Det finns 2 sätt att läsa Bibeln. Det finns ett moraliserande sätt där man uppfattar att Bibeln består av ett antal liksom sedelärande berättelser, som fabler. Vet ni vad fabler är? Ja. Och det finns ett evangeliecentrerat sätt. Så å ena sidan så kan du läsa Bibeln som om den handlar om dig. Och jag tar ett exempel som ni alla har hört förut, som ni kanske till och med hört mig ge förut. Lille David som går upp mot jätten Goliat. Han ska kämpa. Och vad händer? Vad gör David med Goliat? Vet ni det? Vad gjorde David? Sköt han iväg någonting? Ett russin. David skjuter iväg en sten. Han skjuter iväg en sten som träffar Goliat. Och Goliat går ner. Och vad är lärdomen då om man läser Bibeln som om det handlar om oss? Jo, lärdomen är: David sänkte Goliat. Han trotsade sina rädslor. Han trotsade allting. Och han kastade iväg stenen och han gjorde det omöjliga. Vilka jättar i ditt liv behöver du sänka? Alltså David är hjälten i berättelsen. Och nu är det upp till dig att vara hjälten i din egen berättelse. Och jag tror, så vitt jag kan se, så är det här det allra vanligaste sättet som Bibeln förkunnas i våra kyrkor. Om den överhuvudtaget förkunnas. Vi tycks ha ett system, vi som inte bara som kristna utan som människor. Eller inte bara som människor utan också som kristna kanske jag ska säga. Där allting handlar om oss själva. Och i den mån vi läser Bibeln så får vi också Bibeln att handla om oss själva. Det andra sättet är ju att läsa Bibeln med evangeliet i centrum. Alltså de goda nyheterna om att Gud har övervunnit alla hinder och försonat sig själv med sitt folk. Så i ljuset av den övergripande berättelsen så har vi David. Han är en liten späd pojke som blir en förkämpe. Han blir liksom deras representant för en hel armé som är paralyserad av rädsla för Goliat. Kommer ni ihåg, flickor? Vad gjorde armén? Det var 2 arméer som stod och skulle strida när David och Goliat stred. Vad gjorde Israels armé? Kommer ni ihåg det? Kommer du ihåg, Olivia? De var rädda. Jätterädda. Och så gick Goliat ut och han sa: ni klarar ingenting. Eran gud är ingenting. Haha, ni vågar ingenting. Kom an, kan en av er komma ut och strida med mig? Och vad gjorde Israels armé? Ingenting. De var superrädda. Och till och med kungen var rädd. Alla var rädda. Och så kommer David, den lilla, lilla David. Hur gammal kan han ha varit? Han var inte stor alltså. Han var betydligt mindre än jag, tror jag. Alltså ännu mindre muskler än vad jag har. Och David blir arméns representant som ska gå ut mot den här jätten. Så om David förlorar, så förlorar hela hans armé. Och om David vinner, så tillräknas segern till hela Davids armé. Så allt, hur det ska gå för armén beror på hur det går för David i kampen mot Goliat. Så berättelsen handlar inte om oss. Den handlar om Kristus, såklart. Ni vet ju detta. Kristus är den förkämpe som vann segern åt oss. Så vår plats i berättelsen är inte hos hjälten. Vi är inte David som trotsar alla omständigheter. Vi är de fega soldaterna som står och säger: jag vet inte, jag klarar inte, jag kan inte, jag törs inte. Hur ska det gå, hur ska det gå? Och så kommer Kristus in och finner segern åt oss. Eller hur? Så är det ju. Så lagen handlar om Kristus, för han har uppfyllt lagen. Templet handlar om Kristus, för han är platsen där vi kan få möta det allra heligaste. Varje hjälte handlar om Jesus Kristus, för han är hjälten bakom alla hjältar. Varje profet handlar om Jesus, för han är profeten bakom alla profeter. Han är prästen bakom alla präster, och han är kungen bakom alla kungar. Och det är precis vad Jesus berättade för vandrarna, för lärjungarna på vägen till Emmaus. Allt det här handlar om mig. Titta, det handlar om mig. Och det handlar om mig. Och det och det och det. Fast han sa ju inte mig, för de visste inte vem han var. Så om vi nu helt kort återvänder till texten här, så kan vi notera att han till sist då följer med till huset dit de var på väg. Och de har fortfarande inte känt igen honom. Och så när han bröt brödet, så står det att deras ögon öppnades. Och jag vet inte om jag gör våld på texten här. Jag tror inte det. Jag tror att jag säger någonting helt i linje med texten. Här kommer det. Aldrig illustreras evangeliet så tydligt som när vi firar Herrens måltid. Bröd och vin är vår föda, liksom. Det är våran mat. Det som vi måste äta för att leva. Det ger oss liv. Och när vi äter måltiden tillsammans, så är det en förtätad symbolik som talar om att Kristus är brödet. Kristus är den som ger liv. Och när Kristus, alltså som brödet bryts i måltiden, så bröts också han. Och han ger sitt liv så att var och en som tar emot det i tro får del av det. Så när Jesus uppstår från de döda till evigt liv, så alla vi som tror på honom uppstår tillsammans med Kristus. När vi äter brödet och när vi dricker vinet, så kan vi liksom känna hur det rinner ner i våran strupe. Och det är som att själva evangeliet liksom rinner ner och ger oss liv. Den belgiska trosbekännelsen, jag har citerat den någon gång förut här, 1561, det är precis i reformationen här. Den belgiska trosbekännelsen kallar Herrens måltid för ett synligt tecken som Gud har gett oss för att framställa evangeliets ord ännu klarare åt våra yttre sinnen. Förstår ni? Så vi har evangeliets ord, vi har predikan som säger det här är evangeliet. Och så säger trosbekännelsen, och så har vi Herrens måltid som också berättar evangeliet, men som gör det till våra andra sinnen. Våra smak, våran smak och känner, liksom, det blir, vi kan ta på det. Så vi ser evangeliet porträtteras, liksom, målat framför oss i Herrens måltid. Och jag tror att man kan säga, bedöm själv, att Emmausvandrarna såg evangeliet porträtteras när Jesus själv bröt brödet. Då var det som att deras ögon öppnades. Aha. Aha. Och det ska också vi få se och känna nu när vi firar Herrens måltid tillsammans. Låt oss be. Vi tackar dig, himmelske Fader, för att vi har ditt eget ord. Inte bara ordet, det eviga ordet, din son, utan vi har också ett nedskrivet ord. Vi kan höra din röst. Vi kan liksom se dig i termer av grammatik och ord. Vi tackar dig för att du inte är avlägsen från oss, utan du är nära. Ditt ord är nära. Och det verkar underbart i oss när vi läser, när vi ber ordet, när vi sjunger ordet, när vi får höra det predikas. Så formar du oss, du arbetar i oss. Och nu ber vi för den här måltiden vi ska få fira tillsammans som din församling. Vi ber att du leder oss in i din glädje. I Jesu Kristi namn. Amen.